Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Fan, vi skulle parkera bilen igår i Klintehamn. Nej, vi skulle inte parkera, vi skulle tanka bilen igår i Klintehamn. Jag tar det här nu, för jag kommer tänka på det, för att jag skulle stoppa in sladden till hörlurarna, och den var jättelång, men ändå så räckte den inte. Så skulle vi tanka, och det skitbråttom till båten. Då parkerade Mimmi lite för långt från tanken. Vad irriterande det.
Mm, verkligen.
Hon får som en sträckt slang.
Men när hon gjorde det, frågade du då henne så här, vad tänkte du? Hur tänkte du?
Nej, jag ville inte liksom göra den där grejen. Jag vill bara... Jag känner mig liksom så här...
Det är ju lätt att bli en mästrande person i ett förhållande.
Men det finns ju två sidor. Antingen är man lite förälskad och tycker man att det är gulligt. Jag var på den foten.
Mm, gud, vad...
Det var gulligt. Så. Mm.
Tänker man ändå hade varit där.
Nej, det är klart att man kan lacka ur också. Mm. Gå ur och liksom så här typ bara, kan du bara gå ur bilen? Men, kan du gå ur bilen så ska jag bara fick parkera innan jag blev tanken.
Men det är väl också det att en olycka kommer sälla ensam, höll jag på att säga. Men alltså, jag har ju en massa drag som Ida säkert retar sig på. Men jag kanske retar mig på om Ida skulle då parkera bilen lite för långt från tanken en gång, från pumpen. Långt från pump, som borgarna säger. Så skulle jag nog inte störa mig på det. Men om det liksom kommer som ett åter, liksom, som ett mönster, det upprepas gång på gång, liksom, hon lär sig inte av sina misstag. Nu säger jag inte att det här liksom pumpproblemet, liksom, men det kanske finns vissa andra sådana grejer i vårt förhållande som jag inte stör mig på, men som jag ibland tänker så här, ja, men vi har ju pratat om att det här är metall. Här är plast.
Det är bra gestaltat. Mm.
Men sen är det väl så att man säger det kanske var tionde gång, och då försöker man säga det med glimten i ögat.
Det kan ju backfire.
Man vill inte vara en sån jäkla gnällis.
Men det kan backfire stenhårt.
Ja, verkligen. Ja.
Att om man säger det här är metall. Mm.
Men du, vet vad du är då? Du är metall! Du har inga känslor. Vad fan är ditt känsloliv? Du går omkring här som en zombie. Wow!
Eller ännu värre. Men du, vad är det egentligen? Bara, nej, men det är inget.
Nej.
Det är bara det. Mm. Det är bara det att det här är metall. Och jag tycker att det står med något så fruktansvärt. Du har gjort det de här senaste 25 åren. Sen jag offrade livet på krogen med grabbarna. Och rockbandet. Och allt det där. För tre ungar.
Tre ungar. Radhus i Huddinge.
Mm. Travhäst.
Travhäst och jobb på Skatteverket.
Svärfar med cool. Men det har ingenting med det här att göra. Utan det är så att metall i metall. Mm.
Men förutom det här med att du liksom gav upp din rockstjärnedröm och radhuset i Huddinge och din svärfar med cool och det där, vad är det egentligen?
Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Men en kicker som du kan väl bygga en annan väg om du får en linjalteckning av mig.
Hej och välkomna till Kamratpodden 4 meter. Jag sitter med Anders Thorsson Sparring. Vi har varsin kopp kaffe och vi har precis tryckt in varsin dammsugare i kakhålet.
Jag vill säga att mitt kakhål har fortfarande lite dammsugare kvar.
Ah, okej, okay. För du är en sån här riktig jävla... Du är ingen gourmand, du är en gourmet.
Ja.
Du är bib gourmet.
Jag är också gourmand.
Ja, det är du faktiskt. Men varför bara vara ena, eller hur?
Det är så jävla gott.
Men om du skulle säga, om du skulle på något sätt på en 100-gradig skala... definiera dig själv, hur många procent gourmet och hur många procent gourmand är du?
50-50.
Mm.
Jag gillar inte bukfyllnad. Nej. Jag tycker det är tråkigt. Mm. Tycker pommes frites är ointressant om det inte är jävligt gott.
Mm.
Däremot så gillar jag att äta mycket när det är gott. Mm. Riktigt mycket.
Men alltså, en riktig härlig vongole.
Oj, oj, oj. Det är något av det goda som finns.
Och där är man ju så här, vongole, det är ju liksom rätt lagad är ju vongole, det är en trevlig fin rätt liksom. Men det kanske inte ändå inte riktigt där går med, eller?
Nej, det är det ju inte. Det är för enkelt, va?
Men det är väl kanske liksom det italienska, vad heter det, cucina povera. Nu kanske inte det är riktigt är det, för då är det så här brödsmulor och sånt.
Ja, men det är väl mer puttanesca.
Ja, lite sådana grejer. Men alltså som vongole, men jag tänker, alltså bodde man vid havet så var kanske vongole någonting som fiskarna liksom bara E vongole! Tovagliola bagnado! E prrrr! Boo! Medans de fiskarna kanske då var det någon så här någon havskatt som de tyckte var läckert så. Som de la på en isad låda och körde till Milano typ.
En sån som man nu mal ner till benmjöl och ger till höns.
Ja, precis.
Som man sen mal ner till benmjöl och ger till biffkor. Som sen mal ner till benmjöl.
Och ger till rika kids i Danderyd.
I form av chicken McNuggets.
Som man sen mal ner till benmjöl. verbalt, för att de är så jävla bortskämda.
Men en vongole är väl i sig, alltså vad får vi till middag? Vongole, då är det ju fattigt. Men vi får en traditionell liksom femrätters italienare. Vongole är en av dem. Ja. En liten bara som en slev. Så där är det, och sen nästa då är det en schysst så här köttbit, och sen så kommer en jättegod efterrätt och det är fantastiska viner. Då är det väl gourmet.
Ja.
Men om det bara är så, vad får vi? Ja, jag har gjort en balja vongole. Då är det ju.
Om man bor i ett radhus i Huddinge och har en svärfar som har cool och frugan kommer med ah, nu är det vongole! Så då är det mer gourmand, va, än gourmet. Så det är lite grann, man kan säga att det är lite grann det sociala utanpåverket också som definierar om man går med gourmand.
Ja, verkligen.
Ja, det är en tråkig tanke på sätt
och vis. Fan gumman, jag har fått ta på svinschysst entrecot här. 4 kilo köpte jag, Bertil. Vi måste äta den nu för att den är välmörad, kan jag säga. Så att,
jag köpte 4 kilo entrecot här av en tjackis bakom Ica här.
Så att jag har en hink Lomanders också, va? Så nu kör vi.
Utgångsdatum imorgon, så nu går grillen på, gumman. Häng med, för nu kör vi.
Du då?
Jag skulle säga att jag är ungefär likadan som du. Alltså jag är nog 50-50 också. Ja. Jag kan verkligen uppskatta god mat och sådär, men jag tycker det trevligaste, där jag har det som trevligast, det är inte på Fransén. Jag har aldrig varit på Fransén, men jag har varit på några avsmakningsmenyer. Det är superkul, men det är mer som att gå på museum. Liksom. Det är mer att man gör det för att man ska lära sig något, slash man ska ha gjort det, slash det är liksom någon slags ingående, en slags kulturellt paket.
Men som att konfirmera sig.
Ja, men lite så. Okej, så här. Går på Fransén så får man en moppe. Sen. Men
kostar en moppe? En bra moppe?
Ja, det gör det faktiskt. Eller en Zündapp. Men eller en puktakåta kanske. Det beror på, jag vet inte vad går en puktakåta, en sån här liksom väl renoverad puktakåta.
Nu det är som en cockapoo, det går så här 35-40. Ja. Och då måste du mecka med den.
Ja. Men det är alltså jag kan tänka mig att de här 70-talarna går för ganska svindlande summor nu.
Ni som har försökt få tag på en schysst folkvagnsbubbla, du måste upp på 150-200 000, ja, för att kunna så ledigt köra till havet på somrarna, ja, liksom i 10 veckor.
Men och sen så en sån VW Caravelle, eller vad tänker du på, som är sån lite mera som man öppnar, och sen så kanske det är ett litet altantak. Oj. Och så kommer ut en jättesmal snygg tjej ur den, så här, med någon slags bikini från 70-talet också som ingår i de 150 000. Nu är jag emot människohandel, vill jag bara säga. Så det här är ju bara en så här frivillig
transaktion. Det där är också så svårt, hur ska man få vidare på det där? Vilken väg ska man välja? Liksom? Den tjejen. Hon är väl i 70-årsåldern, för hon är född 1950 och paketerades in då 1973 när bilen.
Ja.
Och sen så kommer hon dit. Ska jag åka surfingbräda?
Nu var det gott, men halv avokado med räkor. Det hade varit gott.
Och sen blir det väl nulla i sanden.
Man långsamt stänger dörren till sin folkabuss och så bara går man därifrån.
Släpper du handbromsen och låter den glida ner i Vättern.
Nu blir det mörkt. Det är mörkt i Vättern.
Men du är alltså 50-50.
Ja, men jo, men det jag vill komma till, eftersom vi gick av, kan man säga. Vi gick av in på Riksväg 77 på Norrtälje.
Är det 77?
Ja, det är 77.
76 går från Norrtälje upp till Östhammar.
Ja, precis. Ja. Ja. Men det är... Ja. Men då... Ja, men det jag uppskattar mest av allt, det är inte Fransén-ish, utan det är ja, men tändstopet och sitta där. Man kommer dit, man får en stark öl. Man får kanske någon liten, ja, men någon enklare förrätt. Det kan vara någon så här, ja, men en halvskagen kanske. Och sen en huvudrätt i form av en liksom råbiff med pommes och ett gott rött vin till. Och sen lite ostar. Ja, men bara hela den här, så här fransk-svenska, alltså brasserikrog vibben liksom. Och att man sitter länge och ja, sociala i centrum.
Jag har någon slags så här, kriterium för när det är riktigt bra på en restaurang. Och det är så här, ja, men det smakar som hemma. Alltså jag tycker det, då är det bra.
Det ska inte vara för gott alltså.
Jo, men det är gott så.
Ja, men det kanske är också lite speciellt för att jag känner mig, alltså min vibb är ju att Mimmi lagar bra mat. Och jag känner som att du har ju dina paradrätter också. Du det är inte så att du liksom fuskar med råvarorna liksom.
Nej.
Så men, jag tänker att när du säger att det smakar som hemma så är det ju kanske inte som det smakar som hemma då i det här radhuset, medelmåttiga radhuset. Jag menar inte medelmåttiga, men det är medel, alltså
det är inte,
median radhuset i Huddinge.
Nej, liksom. Det är inte någon så här kröga pytt med som man har liksom hotat upp med körvel.
Nej. om det ändå hade varit upphottat med körvel.
Nej, men vi var på en restaurang i Paris som heter Chez Paul. Som blev den bästa jag varit på. För där fick vi en bit lax som var ugnsbakad med fänkål.
Ja.
Och det var så jävla gott.
Vad fick man till den då?
Kommer inte ihåg.
Potatispuré?
Det var säkert. Ja, kanske att det var snarare en puré av jordärtskocka. Ja.
Eller kan det vara en gratin?
Nej, det var ingen gratin. Men fan om vi inte drog en tartar sen också. Men det var fall det var sen, just den här laxen med fänkålen, det är ju så van. Det kör vi ofta hemma.
Det är ju en bra smakkombination.
Jajamän,
så att, men lax, fänkål, dill, citron. Ja.
Hej.
Fortsätt på listan.
Ja, vad mer?
Vitvin.
Vitvin.
Grädde.
Men grädde var det inte.
Nej.
Fast det är gott.
Ja.
Som fan. Ja, men för du sa, nu sa du att ditt bästa var tändstopet. Det har jag nog fan inte varit.
Nej. Men då, nu vi säger det här hela tiden. Vi säger det hela tiden. Men vi går till tändstopet.
Ja,
du och jag går till tändstopet. Ja. Vi bokar en vet du om de har lunch på tändstopet?
Tändstopet grill heter det nu för tiden, va?
Ja, det finns två olika. Så det finns grillen och sen har du gamla tändstopet. De tog över lokalen bredvid. Nu blir det lite stockholmiana här. Men tändstopet är ju, kan vi berätta då, en klassisk restaurang som låg i gamla Klara kvarteren som då alla så här 50-talister begråter att de rev gamla Klara kvarteren. Det är där Sergels torg och Hötågsskraporna ligger. City helt enkelt. Och då är folk ledsna över det. För det var gamla så här bohemkvarter där, så här, där Nils Ferlin och dem.
Och där Dan Andersson dog. På ett hotellrum.
Ja, precis. Alla dog väl på olika hotellrum i Klara kvarteren, känns det så. Ja. Men då rev de Klara kvarteren under 60-70-tal. Och då försvann ganska mycket av de här gamla kvarterskrogarna. Där de här murvlarna, författarna och konstnärerna satt. Men då var det åtminstone två restauranger som flyttade. Och den ena är det Löwenbräu.
Som hamnade
på Fridhemsplan. Ja, som är en tysk ölhall.
Jävligt vanlig. Flera romaner av Claes Östergren så avgörs, det är avgörande scener på Löwenbräu.
Alltså gamla Löwenbräu då?
Alltså den som ligger vid Fridhemsplan. Nej, den som ligger vid Fridhemsplan.
Okay,
för det här är nu, alltså både i Twist. Men jag tror även i någon av gentlemen, renegater eller gangsters.
Men det är säkert någon som har gjort det, men Stadsmuseet borde ju ha en sån här runda. En sån guidad tur där man går till olika krogar som figurerar i Stockholms litteraturen.
Frågan är om det ens finns en skylt till exempel utanför Sundfranciskaner. Och det finns en skylt där.
Men Sundfranciskanen där, det är väl gentlemen va?
Där börjar ju egentligen.
Ja, för där, jag tror de faktiskt de filmade på summen också.
Ja, det gjorde de säkert.
Ja, eller om det var en uppbyggd summen i Lettland.
Nej, men det är bara med gjort.
Eller Litauen.
Ja, typ. Det kan det ha varit för sig. Men de har ju spanat in.
Men det är roligt att det är billigare att bygga upp en tysk-svensk kroginredning från så här, väldigt, så här, det är väldigt speciell med de här båsen med lite glasskiva. Den är väldigt fin. Men att det är ändå billigare att bygga upp det utanför Riga. I något industriområde än att filma på Zoom. Säg en del om prisbilden på Zoom Franciskanen.
Då får du abonnera i restaurangen så får du betala det kostar.
Just det.
Det kommer att kosta tusentals kronor.
Ja, kör.
Apropå var det dyrt. Jag skrev en serie som skulle utspelas i Stockholms skärgård. Och då var det bara en skärgårdsstuga på en skärgårdsö. Det var billigare att bygga en skärgårdsstuga i Litauen än att bara åka ut i Rådmansö och filma en.
Ja.
Det var billigare att bygga en skärgårdsstuga i Litauen än att åka ta teamet ut och bara ta några stockshots på en stuga i, på Rådmansö.
Men däremot är det inte billigare att bygga ett radhus i Huddinge i Litauen än att filma i ett radhus i Huddinge.
Är det så?
Nej.
Jag tror fan med att de skulle kunna bygga hela jävla liksom
nu ska de göra en film som utspelar sig i Vallentuna och det visar sig att det är billigare att bygga hela Vallentuna utanför Riga än det är att filma on location i Vallentuna.
Jag tror fan det.
Ja. Men tillbaks till jag vet inte vilken story, men jo, den ena lövet var den ena då. Lövet som det kallas.
Lövenbrau.
Ja, som flyttade och då tog de med en del av inredningen, men det är liksom en ganska modern lokal.
Mm.
Den andra som flyttade var Tennstopet. Och då flyttade den inte så långt.
Var låg den innan?
Ja, men jag vet inte var Klaragrund låg.
Men en gata som inte finns längre.
Nej, kanske. Eller så finns den. Mm. Men den låg någonstans som revs. Och sen så blev den uppbyggd då i korsningen Dalagatan-Odengatan. Ja. Just det.
Mm.
Precis där Vasaparken slutar kan man säga. En jättefin hörna.
Mitt emot det klassiska postkontoret också. Mm. Där det är så här...
Just det, Sjövall Valer känt postkontor.
Ja, nej, det är faktiskt Leif G.W. Persson. Det är ju från Grisfesten.
Bankrånet
i början.
Jag visste att det var Krim. Jag visste att det var någonstans på Krimhalvön. Men nej, men så Tennstopet är en klassiskt Stockholms etablissemang.
Ja.
Den flyttade då så pass tidigt där, säg att det var skarven 60-70-tal. Jag vet inte exakt vilket år då. Men den känns ju då, och de tog med ganska mycket av inredningen, så den känns ju väldigt genuin i sin inredning, speciellt den här pubdelen ju.
Alltså jag har nog inte ens varit inne där.
Nej. Men för er som inte bor i Stockholm, alltså ta Tennstopet någon gång, käka middag där, det är väldigt genuint. Jag hoppas de har kvar heltäckningsmatta. De hade i alla fall en sån här skottskrut i, tror jag, heltäckningsmatta i pubdelen. Och sen hade de, när man kom in så är det då en liten ganska smal garderob. Där står en äldre herre också. Jag vet inte om han är pensionerad nu. Men många år stod det en äldre herre där som tog emot. Som en rockvaktmästare helt enkelt. Som hängde in.
Undrar om när han blev pensionerad och de anställde en ny äldre herre.
Mm.
För att det tror jag, det där känner jag igen. Mm. Eller om de plockar in en ung.
Ja, jag tänker att han
ska väl lägga 60 år här nu.
Ja, men jag tänker, ja, men i sådana fall måste man träffa jävligt rätt. Alltså, man måste göra omfattande personlighetstest. Så här, om den här unge herren då.
Mm.
Om han är då tillräckligt ihärdig för att inte vara en sån hoppjärka som helt plötsligt får jobb på ett callcenter. Utan han faktiskt förstår värdet av att han bygger upp sitt sociala liv i garderoben på Tennstopet.
Undrar hur de kastar honom.
Ja.
För så här, är han filatelist bra?
Ja, eller hur?
Frimarkssamlare.
Men jag tänker att en person som inte så här har så stora ambitioner i livet.
Exakt.
Och då måste man ju testa det. Men det får inte vara så att han måste ha tillräckliga ambitioner i livet för att han ska göra ett bra jobb.
Mm.
Att han ska kunna konversera gästerna, liksom vara lite artig och trevlig, kunna hänga in i rock, kunna liksom ta bort en liten bricka, kunna ta betalt kanske. De kanske, när den här gamla slutar, kanske de så här, vi kan inte ha liksom guldtio längre som betalningsmedel, utan vi kanske får ha en liten sån eller en sån kortläsare som har blippar liksom. Sådana grejer, sådana nymodigheter va?
Att han ska säga det också, trots att han bara är 17, att det är lite nymodigt här.
Ja.
Han har ju typ aldrig sett en guldtia live.
Men är det så här, kanske någon, man tar in en riktigt ung, alltså någon så här, en 14-åring, alltså kanske nästan så här olagligt ung.
Det gäller att hitta någon som är, så du kommer ihåg, det finns ett klassiskt klipp på en kille som är besatt av spårvagnar. Som går på YouTube.
Mm.
Det här är länge sedan, men han är spårvagnsdåre.
Mm.
Och han får nu åka med, om det är ABC-nytt, gamla Stockholms lokal, ABC-nytt som åker med honom mellan Norrmalmstorg och Djurgården. Ja, det här är ju en vagn från Bombardier. Så han är otroligt fin. Ja. Sådär. Men uppenbart också sociala problem. Liksom, är säkert grav Asperger.
Ja. Men jag har ju börjat följa en engelsk...
En sån snubbe.
Men jag har ju börjat följa en engelsk grabb som är kanske... Han kan ju vara säkert 25 kanske. Mm. Men som är en grav tågnörd.
Mm.
Och han har ju, ja, men han är ju på spektrat helt klart. Alltså han är väldigt speciell. Men han måste ha ett team runt omkring sig. Kanske hans mamma, eller jag vet inte, en kompis, men någon, för att han blir filmad liksom på olika perronger och så står han och så säger han så fruktansvärt glad. Han är fruktansvärt glad. Han bara, "This is unbelievable.
here at 7:03 there will be a meet, a conjunction between a roadside restriction 123X model and the Great Bottom Express train. They will meet here in Bullamshire. This is unbelievable. Oh no, we're at the wrong track.
Och så springer han iväg. Och då är det så att han har en liten, alltså han har en liten facecam. Alltså så här, han har, tänk dig en så här, en gruvarbetarlampa. Uh-huh. Men istället för lampa längst fram så har han en liten mobil riktad mot sitt ansikte. Mm. Och, så när, och så ser man honom en extremt fisheye. Alltså så här, hans ansikte blir helt deformerat. Man tänker så här, ska du verkligen framställa dig så liksom? Men så springer han mellan spåren och så klipp tillbaka till den andra kameran där man ser honom prata och han är så, alltså jag har aldrig sett någon så entusiastisk människa.
Hur gammal är han ungefär?
Ja, men oklart, men han skulle kunna vara
14 mellan, till, mellan 14 och 40.
Ja, typ, men han är nog vuxen tror jag, men han är kanske han skulle, mellan 18 och 30.
Men kan det vara så att någon kväll så, när han var 8-9 så kommer hans mamma ner till pappan och säger du James, jag tror att Andrew är på spektrat. Mm. Jag tror att vi kan tjäna pengar på grejen.
Jävla golddigger morsa där alltså.
Och sen så börjar de investera i olika cams och så här, hur de ska liksom, det blir som vad heter den här filmen, Jim Carrey, som bor i en, han bor i en bubbla.
Ja just det, ja den med som är TV ja. Ja. Det är inte
Truman Show. Truman Show. Det är som Truman Show aktigt att de hela tiden dokumenterar för och det betalar sig inte någonting. Så de börjar slarva med medicinen. Mm. För han var rätt okej. Okay, han var lite intresserad av tåg. Så de slarvar med medicinen och sätter andra käppar i hjulet för honom. Någon gång ska han träffa någon tjej och de ser till att han liksom luktar lite illa. Så här. Han får en skitig t-shirt och till slut så har de tryckt ner honom i ett totalt nördträsk.
Men, ja, men det är intressant. Men det är intressant att på t-shirt och luktar illa. Alltså, han är ju oklanderligt klädd.
Ja, han är det.
Alltså oklanderligt klädd. Alltså, så här, något, alltså, han, jag skulle säga att han är liksom en blandning av Paul Smith och en Wes Anderson-film. Alltså.
Wow.
Alltså riktigt
snyggt också.
Ja, eller? Ja, absolut. Alltså liksom lite eklektiskt och lite rare så, men riktigt trevlig stil.
Men har någon känns det, finns det någon annan passion i hans liv än de här tågen?
Alltså det enda jag har sett är tåg. Jag får bara tågklipp från honom.
Fattar du vad han visar att han också har en rörfirma och 5 barn?
Alltså den chansen den är 0,0,0000. Det finns inte liksom ingen decimal som går över noll. Alltså det, nej. Det finns inte. Han är, jag tror att han lever på någon typ av bidrag och kollar tåg. Men jag hoppas att han får lite trafik så att han kan börja tjäna pengar för att jag tror att han har rätt många följare och det jag tror att när man kollar ju så här på Insta i Reels och så får man ju upp saker och sen så börjar man klicka så får man fler och sen så sen till slut så gillar man det så mycket som man börjar följa. Det är någonting med den här, det låter ju lite så här von oben, men just den här oförställda glädjen som en person som är på spektrat eller en person som är lite då älgast kan uppvisa som är, den är liksom inte riktigt kommer få för vanlisar. Att liksom, om en helt vanlig person då, inom citattecken då, skulle vara så fruktansvärt entusiastisk över någonting på Instagram så skulle folk tycka, fan vilket freak. Men om man liksom känner in honom och hans passion och känner in att han är antagligen är någonstans på spektrat så blir man får ju liksom en medkänsla men man fylls också av en enorm glädje. Mm. Alltså han, dels liksom han, det är hans race, liksom. han kör det här, det här är hans passion och lite grann fuck you liksom. Jag tror att han får väldigt mycket positiva kommentarer. Alltså man bara tittar så här way to go och så här living your dream. Alltså mycket sånt att det är det här i det här så här svarta hålet som internet är så finns det någon slags fristad i såna här konton.
Ja, det gör det sant. Men det finns också en trolldödare funktion i följande så om någon skulle komma in och säga kolla vilken tönt så får den personen på sig så mycket hat.
Ja, verkligen.
Så att det trycker bort.
Ja, verkligen. Och det är också någon så här illustration av det, liksom det bästa med mänskligheten tycker jag, att det finns så mycket omtanke och empati ändå också.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Men du läste väl också André Waldens krönika DN i helgen?
Jag kan ha missat den.
Ja, men han skrev om AI.
Jag har inte faktiskt läst.
Det är bra anslag. Han sa såhär, vad skulle du göra om du skulle klippa på ett flygplan?
Och ja, just
hör
det.
Någon säger såhär, det är 10% chans att planet kraschar. Mm. Skulle du fortsätta med planet eller skulle du backa ut ur? Mm. Jag kan fråga dig, vad skulle du?
Ja, men han, i hans exempel så säger han att bakom en så står ingenjörerna som har byggt flygplanet
och de säger
att det är 10% chans att det, är liksom, att det kommer att störta. Alltså problemet, alltså det här, nu kanske jag överanalyserar, men problemet med sådana här exempel är att de är så himla, de är svåra att ta in, för att det är ju ingen situation som man ställs inför. Alltså de här procentsatserna, alltså det man ställs inför, det är att man går på en färja mellan Mykonos och Kos kanske. Jag vet inte om de ligger nära varandra ens. Men, och så känner man att den här färjan, jävla vad det knakar liksom. Mm. Alltså fan, det är, nu trillar en bult ut ur skrovet. Liksom. Och då är det så här så att man själv får do the mess. Liksom. Att man, okej, okay, vad är liksom...
Vad är procentsatsen?
Men man är på semester så man skiter i det. Mm. Eller hur? Mm. På semester så bryr man sig inte. Man åker liksom tuk-tuk genom Bangkok i 70 km i timmen utan hjälm. Med en kille som antagligen är pårökt och som har druckit så här någon jävla billig Mekong whisky blandat med Red Bull, och han bara körde som en jävla vansinnig för att han ska hem till sin, jag vet inte, sexbarnsfamilj och lämna över så här typ 20 000 baht innan han åker på nästa tur.
Det låter som att du har genom det lite så här genomsnittet Simon Gärdenfors semester.
Ja, men det här är min liksom mörkrets hjärta liksom. När jag åker upp för Kongofloden. Det är när jag åker tuk-tuk i Bangkok. Och så till slut så kommer jag upp där. Då.
Så du ska till hotellet och sitta en kille som heter Kurt.
Ja, precis. Fast istället för Kurtz från Mörkrets hjärta så heter han Kurt från Alingsås.
Ja, exakt.
Och så sitter han så här med liksom ett äckligt linne utan byxor och så här, kanske så här in, med någon typ av, det är någon typ av prostitutionssituation.
Ja.
Och det där, då har man något Mörkrets hjärta.
På något sätt så gör, det han gör att han drar Alingsås kommun i skiten.
Han är gammal. Är det någonting att han är gammal kommunrevisor för Alingsås? Och sen är diskussionen huruvida, han var inte formellt anställd av Alingsås kommun, han var ju bara konsult åt Alingsås kommun, eller hur?
Ja. Mm. Men ditt jobb är att åka upp och knäppa honom.
Ja. Och så det är Kurt bara utropar, the horror. Men då säger han inte the horror, då säger han horred. Det var inte Alingsås kommun. Det var ju Horred jag jobbade.
Inte så jävla långt ifrån än. Horred är med Varbergs.
Ja, Horred är ner mot Markkinnarna, va?
Ja, just det. Det är längre söderut alltså. Ja. Skitsamma, men...
för alla som älskar Västergötlands geografi och har läst Mörkrets hjärta är det här jättekul. Ja, men... För alla andra är det totalt ofattbart.
Jonas Strandberg, komikern, kommer från Horred.
Ja, och har kanske läst Mörkrets hjärta. Han är ju fan en sån komiker som ändå har någon typ av kulturell aura.
Vilket fall som helst. Han sett Apokalypsen.
Han har ju popkulturell aura åtminstone. Ja. Han kanske har, det kanske finns någon låt som handlar om Mörkrets hjärta.
Mm.
Så, av ett band som heter kanske The Conrads.
I sådana fall vet Jonas. Vi åkte igenom Horred med bil.
Okay.
Vi åkte längs med Nissandalen ner till Varberg.
Wow.
Då tänkte jag på Jonas. Mm. Tråkigt som fan, för det ska ju vara det. Alla de här
ska ju vara tråkigt.
Ja, och det var det.
Ja.
Men i alla fall, André Waldens tes var ju att okej, om vi går mot ett flygplan och vi hör att ingenjören som har byggt planet som står bakom oss och trycker på, så är det 10% chans att planet störtar, då backar vi ut och så tar vi inte det planet.
Nej.
Men han sa att det är så exakt det som händer med artificiell intelligens nu, att ingenjörerna bakom säger att det är ungefär 10% chans att man kommer utrota mänskligheten. Fascinerande, tror jag. Och sen så var det
men är inte det kul att vi så här, för en gång skulle gamla lite med jorden, eller hur? Det har vi ju inte gjort innan.
Ja, men verkligen. Det känns ju som att det är inte första gången som...
Jag personligen, utan att veta allt om AI, så skulle jag säga att jag är mer orolig för klimatförändringarna än jag är för AI.
Det är som att det är någon så här klimatlobby, alltså klimat... skeptisk lobby som försöker föra upp det här till, det, nu är det här vi ska oroa oss för. Och sen så är det världsläget med kärnvapen också, det är också en så det är lite olika grejer. Lite olika.
Och att det finns länder som typ Kina och Ryssland och Turkiet och Iran.
Brasilien.
Det, Brasilien är nu lite mindre. Även om Lula också verkar vara något av en
knäppskalle.
Jag skulle säga att han är något mindre knäppskalle än Bolsonaro.
Jag skulle säga att ett annat land som kan skrämma mig, det är USA.
Ja, herregud. Don't get me started. Nej. Alltså.
men jag tyckte ändå att han liksom han jag menar hela liksom mänsklighetens existens är ju på väg mot en undergång.
Ja.
Men vi som sitter här i en gillestuga i Gröndal, vi tror ju inte att det kommer drabba oss. Och förmodligen så kommer det drabba oss mycket senare än vad det drabbar folk som bor i Mekongdeltat.
Men jag tror ju inte att det kommer drabba oss. Jag tror inte det kommer drabba våra barn heller. Jag tror att det kommer, alltså såna här undergångar är allt mer utdragna än man tror.
Ja, men det är så det fina.
Nu vet ju som man liksom, när man är mitt i ett breakup i ett förhållande så tänker man det här är slut nu imorgon, men nej, det är månader, det är liksom det är, alltså, och så kommer hon igen och ska hämta några grejer till som hon har glömt och sen är det så okej, så råkar man ligga med varandra en gång till och sen fuck.
Och blir hon på smällen då.
Ja, och sen så okej, sen så blir det underhåll och sen så är det det är mycket skit alltså.
Men vad räknar du? Vad tänker du liksom i tid då?
Ja, men jag men ska jag säga, ska jag vara Gröndals Nostradamus?
Mm.
Då säger jag 21:38 tror jag civilisationen som vi känner den går under
Vi ser när Bosses barnbarn är i liksom någonstans där, slagläge, ja. när de styr.
Ja, men då tror jag att det är så att klimatkrisen har gjort att alltså det är torka och regn överallt i princip, utom i Karlstad, där solen alltid skiner. Va? Och så, eller så att säga att det finns så här... 10% av dagens bebodda yta är liksom beboelig då, vilket gör att det blir ju så här krig om såklart om naturtillgångar och om liksom bara liksom space att bo på. Och då blir det så också som att AI liksom kommer från andra hållet och då har liksom the full blown liksom så här, alla de här robotarna som ser ut som hundar och så, de har ju blivit ännu mer bättre.
Men då är vi på väg dit.
Ja, men vi kommer bli utrotade både av klimatet och AI, tror jag.
Men du kommer inte behöva uppleva det, för du kommer dö av en vanlig hedlig ålderdom.
Ja, precis. Omgiven av nära och kära.
Med en väldigt kort tid kvar att existera som mänsklighet.
Ja, precis. Och det är en sorglig tanke att man på något sätt kommer att gå bort när världen håller på att gå bort.
Jag tror inte ens 2038.
Jag tror inte det.
Nej, jag tror vi löser det. Jag tror faktiskt vi löser det.
Fan, en utvecklingsoptimist.
Ja, men jag tror på något sätt att det ligger i det mänskliga att försöka lösa sådana problem. Sen, men det, apropå undergången pågår ju det. Så att många kommer ju stryka med på vägen. Kanske till och med Bosses barnbarn kommer få det jävligt tufft. Men det kommer att lösa sig. Jag menar, planeten jorden kommer att klara sig. Det är inga problem. Nej, men så fort mänskligheten är borta så kommer liksom det ekologiska eller ekologiska systemet att börja fixa till sig om 5000 år.
Så tror du att högstående djur kommer att vara kvar? Tror du att så här, apor och delfiner och så kommer att vara kvar?
Ja. Men det är klart, det kommer ta några tusen år.
Det kommer drabba dem också. Nej, men tänk så här,
på den stora utrotningen för 65 miljoner år sedan. Det var säkert ganska ödsligt på jorden några tusen år.
Men det fanns väl lite gnagare, va?
Ja, men
Men då tänker jag mig att då tog det 65 miljoner år att utveckla eller typ intelligens, typ ish.
Det var ju inte intelligens. De hade ju en hjärna stor som en valnöt. Det var bara jättestora liksom stycken konsumenter av kolhydrater.
Vilka?
Dinosaurier. Ja, det tog 65 miljoner år därifrån. Sorry. Ja.
Ish. Mm. Men om vi drar ut, men om aporna fortlever, då skulle man kunna tänka sig att om man då är så naiv och trångsynt så att man tänker att vi ska utvecklas igen från aporna. Mm. Det kan ju komma något annat. Men om det skulle vara så då skulle det ju ta kanske inte 65 miljoner år, utan kanske skulle ta, ja, men typ, jag vet inte, några hundratusen år då, möjligtvis. Att utveckla en intelligent så här, homonid.
Nej, men tror du inte att det kommer bli snarare så här att om mänskligheten dör ut så kommer det ändå finnas kvar en grupper om 25-30 000. Som
kommer återbefolka jorden.
Ja, som kommer återbefolka jorden, det tror jag.
Alltså, det kommer att bli en riktig postapokalyptisk tv-serie. Alltså.
Mm. Det kommer stenåldern igen.
Ja.
Stenåldern andra sommaren.
Ja, precis.
Andra varvet.
Flintstones 2.
Nej men han, det jag skulle komma till var att han sa att okej, vi har utvecklat artificiell intelligens och det är livsfarligt. Mm. Och så sa han så här att för att en dag, nu är den fortfarande som liksom, AI kan bestämma, liksom, det styr algoritmerna utifrån vilka tv-serier vi får liksom, rekommendera när vi smäller på Netflix och sådär, men eller Spotify. Men en dag så kommer den artificiella intelligensen motsvara typ byfånen intelligens. Mm. Alltså en mänsklig liksom, tågspanaren, ja. När han ska försöka knyta skorna. Tågspanaren minus allt som har med tåg att göra.
Ja.
Och från den stunden så är det ungefär 2,5 timme fram till att AI har en intelligens som är 100 gånger den intelligentaste människan. Det vill säga ungefär en IQ på 12 000. Och då är det kört.
Wow. Det här är någon slags exponentiell utveckling.
Ja, som han. Vilket innebär att det här skulle då inträffa år 2031, om 8 år. Jeez. Det måste innebära att om utvecklingen är så brant där, då måste ju AI vara riktigt jävla korkad idag.
Ja.
Det måste vara det. På någon slags näbbmusnivå.
Men okej, så 2031, då är det liksom en bifolning och sen så liksom, sen det exponentiella.
2,5 timme senare.
Ja, okej, just det.
Så har en IQ på 12 000. Ja. Och då är vi körda.
Men allt det här förutsätter ju återigen då att AI vill oss ont.
Ja.
Men frågan är varför den skulle vilja oss ont. Men är det för att på något sätt samma sätt som att gener bryr sig inte om oss, utan vi är bara kärl, var det liksom den här teorin om the selfish gene som Richard Dawkins skrev om. Att det liksom är generna som styr oss, det är inte vi som styr generna.
Ja.
På samma sätt då att det skulle vara på samma sätt med AI då på något sätt, att den bara liksom den strävar efter världsherravälde.
Man får väl titta på en modell för liksom vad skulle den ha för motiv, vad skulle den vilja, vad är dess mål så att säga, och på vilket sätt står vi i vägen för de målen, eller på vilket sätt passar vi inte in där.
Men till exempel, alltså man skulle ju kunna tänka sig ett scenario är att AI, ja men för att AI ska överleva så måste det ju finnas elektricitet, det måste finnas komponenter, och någon måste kunna sköta allt det här.
Ja, men du har ett IQ på 12 000, då löser du det.
Jo, ja, men jag vet, men det måste ju finnas en övergångsfas där man på något sätt då, ja men har liksom förmågan att själv tillverka saker, som till exempel robotar som kan då utföra de här sysslorna som krävs för att du ska kunna serva alla de här grejerna. Men ett annat scenario är ju att AI konstaterar att jag behöver människor för de här enklare sysslorna, att vi blir förslavade på något sätt. Undrar AI.
Undrar om vi inte redan är det på ett sätt. Om man tittar på hur vi framlever vår vardag. När man får den här liksom veckorapporten från sin mobiltelefon varje måndag morgon. Din skärmtid ökade med 15%. Om man inser att det är 15% mindre av mitt liv. Liksom när jag sitter och hoppat mellan Facebook och Wordfeud fram och tillbaka för att det ska hända, för att se om det har hänt något. Liksom.
Hela internet? Nej, en liten by i Gallien gör en viss motstånd. Där äter de sina langoustin och gratin och dricker sitt vita vin som de alltid har gjort. Men du,
jag bara avsluta med, har du sett den här serien som heter Diplomaterna som går på Netflix? Nej, HBO.
Nej.
Ja, det handlar om en brud i USA som blir utnämnd till USA:s ambassadör i London.
Just det, jag sett trailern.
Ja, och hon är ihop med en annan superdiplomat som heter Hal. Och de kommer dit och problemet är helt enkelt Hal, för han löser problem på sånt jävla oortodox sätt. Så att problemet blir löst, men det skapar alltid större, liksom, värre grejer
runt omkring. Just det är som en sitcom fast ett drama liksom.
Ja, verkligen. Men han heter ju Hal, det vill säga motsvarande datorn på Nostromo.
Space Odyssey.
Ja, exakt. Och det är det som min svåger Palle Thorsson, som är extremt intresserad av AI, säger att det är det som är problemet. Att AI kan lösa problem åt oss, men den bryr sig inte så mycket om konsekvenserna. Alltså så här konsekvenser som bara, det är sunt förnuft. Eller liksom, har du ingen moral? Nej, just det har den inte. Den har problemlösar. Så det handlar om att vi måste liksom lära AI hela mänsklighetens historia av etik och moral och liksom empati.
Så där i ett klassrum sitter olika AI och olika killar från KTH och ska lära sig det här med etik och moral.
Ja,
samhällslärare alltså. Men du, ni har lyssnat på Filosofiska rummet.
Ja.
Jag heter Fritte Fritsson, där är Anders Torsson Sparring.
Ja. Ja.
Du Anders, vad vill du plugga då?
Jag vill plugga att på lördag den 13 maj så kommer jag och Per Gustafsson att finnas på Medborgarplatsen för boksignering och skämt och glam. Det kommer bli kul. klockan någon gång mellan 14 och 17. Men det händer grejer hela jävla fucking dagen. Ibland kan man få träffa Musse och Helium.
Oj, spännande. Det är dina konkurrenter.
Ja, mina värsta konkurrenter. Ja. Musse och Helium.
Men vi, vad du tycker om Musse och Helium, det tar vi efter på
det. Ja, det kan vi ta efter på det. Kan,
Men klockan...
Mellan 14 och 17. Ja. Det är Stockholms bokhelg. Och det händer, så ni som har småbarn och har svårt att slå ihjäl tiden på helgerna, gå till Medborgarplatsen lördagen den 13 maj och häng där.
Jättekul.
Och sen vill jag också rekommendera min nya bok från min Knyckert och Silverpokalen som man kan köpa direkt av mig för F-pris om man är Patreon till den här podden. Då går man på patreon.com/4meter. Annars kan man höra av sig på 4meter@yahoo.com. Då får man en väldigt dyrare pris. Men lik förbannat signerad.
Wow, okej. Okay. Men du har olika levels där helt enkelt. Mm. Jag kan ses förhoppningsvis på lördagen den 13 maj i Göteborg på Aftonstjärnan i den gamla Anrika teatern på Hisingen.
Kent Anderssons
gamla schabrak till teater. Det är de tillgörna han beträtt.
Där fick jag så fula tankar att där har Kent Andersson bögat.
Okej, okay, wow.
Men det vet man inte.
Men det är inga fula tankar. Nej. Det är vackra tankar.
Det är en bögat
där. Det är inte så att du ska tänka om kring bögeri. Du ska bara tänka liksom, du ska bara skifta mindset i huvudet. Ja, det är fint. Det är gött att böga i Göteborg i alla fall. Det är gött att böga i Göteborg. Men alltså stalinisterna
var bögigt att böga.
Stalinisterna var emot bögeri ju. Ja. De var ju HBTQ-fientliga. Ja. Lite tråkigt.
Värdekonservativa kanske.
Ja, de vidrigaste typen av kommunister var de. Inte som de här mjuka maoisterna som tyckte att det var gött att ligga så här och köra lite så här samkönat plyschsex på någon gammal IKEA-möbel från tidigt 70-tal.
Största glappet i mänsklighetens historia mellan maoister i Sverige och maoism.
Ja, verkligen.
Det har aldrig varit ett större glapp mellan utövare och religion.
Det är som att liksom, varje dag vaknade den riktiga Mao Zedong och bara så här, kokade av ilska över liksom, hur de här mjuka plysch-maoisterna i Sverige hade bara så här, missbrukat liksom, hans lära. Liksom.
Och därför han drog på sig sjukdomen ALS.
Ja, precis. Vad heter det? Jo, men förhoppningsvis är jag i Göteborg för att det är utlyst varsel om tågstrejk.
Inte bilen då?
Vad säger du?
Ta bilen.
Jag får ta bilen i så fall, men det är eventuellt tågstrejk, men då får jag ta bilen till Göteborg. Men sen the grand slam of shows.
Får jag säga vad det är? Den 17 maj i Lund på mejeriet så kommer du att spela din föreställning Spriten. Men om inte det vore nog så kan man också på samma biljettpeng se Marcus Johansson och Ola Aurells föreställning Nu bögar vi i Göteborg. Nej, förlåt. Manlig frigörelse.
Yes, det var helt rätt. Så det är två liksom, shower till pris av en. Ja. Och det är antagligen sista gången jag spelar Spriten. Så bor man i södra Sverige. Jag tycker kanske upp till Markaryd tycker jag. Man kan åka till Lund. Det är ganska långt. Ja. Men man kan ändå ta något så här Öresundståg från Markaryd tror jag.
Så Markaryd, Simrishamn, Trelleborg.
Laholm tänker jag. Eller Båsta. Ja. Båsta säger vi. Båsta, Markaryd, Kristianstad och sen någon typ av, ja men runt Ystad där. Mm. Så. Där drar jag en gräns.
Mm. Åhus.
Och en är liksom, bor ni kanske i Skillinge. Ja. Så då, kom inte då för att det är för långt.
Skillinge?
Ja men kom. Men alltså då är ni riktiga aficionados.
Det är bara väg 19.
Då är ni riktiga sådana här spritheads.
Ja,
så.
Spritheads.
Men kom på detta. Och sen kommer jag säkert annonsera nya grejer. Vad det lider.
Det tror jag också.
Ja. Du Anders, tack snälla för idag.
Ja, jättekul. Hej då.
Hej då.
4 meter.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.